Jeg er vel møtt i Jesu navn. Det er Romerbrevets 10. kapittel vi skal stanse for på dette møte. Før vi går over til det, er det en sak som ligger meg meget på hjertet. Det er blitt holdt et foredrag av fylkesagronom Jørgen Høgetveit, som har titlen «Nå må vi våkne». Der gjennomgår han alle de lover og bestemmelser som er kommet og som er foreslått skal komme, og setter dem i kristent lys, belyser det ut fra Bibelen. Og det er ingen overdrivelse å si at det er et profetisk budskap i den talen. Og det er en tale som ligger meg på hjertet at alle kristne, om mulig alle i Norge, skulle få høre. Den er utkommet i kassett. Den koster 15 kroner, og den blir å få kjøpt her. Jeg vil anbefale alle som ikke har den, å kjøpe den kassetten. Og ikke bare det, men om du vil kjøpe den også og gi den bort. Har du ikke selv apparat til å avlytte kassetter på, så kjenner du vel noen som har det. Om du kunne kjøpe den og gi den bort, for den må bli kjent. Dette ligger meg på hjertet å si, og jeg tror jeg sier det fordi Herren vil at jeg skal si dette. Så skal vi igjen samle oss i bønn. I Jesu eget velsignede navn som han har gitt oss å be i. Vi takker deg, du Guds levende sønn, at du er kommet for å frelse oss og har fullført den frelsen. Takk fordi du, Jesus, har kjøpt oss fri fra vår synd. Takk fordi alle som tror på deg står for ditt ansikt, hellige, ulastelige og ustraffelige. Og at vi som har tatt vår tilflukt til deg, vi står slik i denne stund, uansett hva vi føler. Takk for din hellige ånd som du har gitt oss. Og nå ber jeg deg i ditt navn, at du selv ved din egen hellige ånd vil forklare ditt ord for oss. Vi skjønner ikke ditt ord, Jesus, uten at du som er vår lærer, forklarer det ved din egen hellige ånd. La oss få den ånd som er av Gud til å kjenne det som er gitt oss av Gud, som ditt ord sier. Så ber jeg her jeg står, Herre, om å få alt som du ser jeg trenger i denne stund. Amen. Det er altså Romerbrevet 10 fra begynnelsen i Jesu navn. Brødre, mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for dem er at de må bli frelst. For jeg gir dem det vitnesbyrd at de har nidkjærhet for Gud, men ikke med skjønnsomhet. For da de ikke kjente Guds rettferdighet, for da de strevde efter å grunne sin egen rettferdighet, ga de seg ikke inn under Guds rettferdighet. For Kristus er lovens edde til rettferdighet for hver den som tror. For Moses skriver om rettferdigheten av loven. Det menneske som gjør disse ting skal leve ved dem. Men rettferdigheten av troen sier så, si ikke ditt hjerte, hvem skal fare opp til himlen, det vil si for å hente Kristus ned? Eller, hvem skal fare ned i avgrunnen, det vil si for å hente Kristus opp fra de døde? Men hva sier den? Ordet er deg nær, i din munn og i ditt hjerte. Det er troens ord, det som vi forkynner. För därsom du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärte tror att Gud uppväckt han från de döda, då ska du bli frälst. För med hjärtet tror en till rättfärdighet och med munnen bekänner en till frälse. För skriften säger, vär den som tror på ham skall icke bli till skamme. Det är ju ingen forskel på jøde och greker. De har alla den samme Herre som är rik nog för alla som påkallar ham. För vär den som påkallar Herrens namn skall bli frälst. Hvorledes kan ni då påkalla där de inte tror? Hvorledes kan de tro utan att de har hört? Hvorledes kan de höra utan att det är någon som förkynner? Och hvorledes kan de förkynna utan att de blir utsänt? Som skrevet är, vår fagre deras fötter är som förkynner fred, som bär gott budskap. Men icke alla var lydige mot evangeliet, för Jesaja säger, Herre, vem trodde väl det han hörte av oss? Så kommer då troen av förkynnelsen och förkynnelsen vid Kristi ord. Men jag säger, har de då icke fått höra? Jo, till vissa. Deras röst gick ut till jordens änder, deras röst gick ut över all jorden och deras ord till jordrikes änne. Men jag säger, kände de icke Israel till det? Först säger Moses, jag vill göra dig nidkär på det som icke är ett folk. På ett oförståndigt folk vill jag göra det där harme. Och Esaias vågar sig till att säga, jag blev funnet av dem som icke sökte mig och jag åpenbarte mig för dem som icke spurte mig. Men om Israel, säger han, hela dagen rakte jag mina händer ut till ett ulydigt och en stridig folk. Vi talte torsdag om att Israel är under Guds dom. Israel är ett folk som det har en ohygglig framtid föran sig. Och det var det aposteln talte, han gruet sig för och grämmet sig för. Han tänkte på den skebne som väntat hans folk. Och nu säger han alltså här i begynnelsen av detta kapitel, brödre, mitt hjärtes önskan och min bön till Gud för dem, alltså för Israel, är att de må bli frälst. Israel var alltså inte ett frälst folk. Det är ett folk under Guds dom. Det är ett folk som rammas av straff. Ett folk som ser ut till, i alla fall mänskligt sett, efter Guds ord att trues med undergång. Och likväl är detta folk Guds folk. Vi var inne på det sist. Jag ska komma tillbaka till om Gud vill också mer söndag kväll eller imorgon kväll. Gud har en utvälgelse till frälse. Vi kallar det barnekorsutvälgelse. Den gäller alla människor utan undantag. Gud vill att alla människor ska bli frälst. Och Gud utvalt oss i Kristus för världens grundval blev lagt. Och det gäller alla, jöder och icke-jöder. Där är det inte spörsmål om vem eller vad vi är för nå. Men det är också en annan utvälgelse. Gud har utvalt en nation till något som han icke har utvalt andra nationer till. Och vi plejer att kalla den uppenbaringsekonomisk utvälgelse. Israel är ändå, när det har förkastats evangeliet, framdeles Guds folk. Och spörsmålet är, har Gud framdeles planer med detta folk? Och har detta folk en framtid? Hvordan er situasjonen egentlig for dette folk, og hvilken plass har det egentlig i Guds frelseshusholdning? Nå hører du apostelen ber om at de må bli frelst. Det er mitt hjertes ønske, og det er min bønn til Gud for dem, at de må bli frelst. For jeg gir dem det vitnesbyrd, sier han, de har nidkjærhet for Gud. Det har ikke alle mennesker. Men han gir sitt folk det vitnesbyrd. Og særlig gjelder det folkets religiøse ledere, fariseerne. De har nidkjærhet for Gud. Jeg kunne sagt meget om det, men det tillater ikke tiden. Men denne nidkjærheten, den er uten skjønnsomhet, sier apostelen. De har nidkjærhet for Gud, men ikke med skjønnsomhet. Hva betyr det? Skjønnsomhet betyr den innsikt som Guds ord gir et menneske. Den innsikt et menneske får gjennom Guds ord ved Guds hellige ånd. At den får evne til å forstå ordet rett, og virkelig ta den rette betydningen ut av det. Denne innsikt har de ikke. De er altså nidkjære for Gud, men ikke med den innsikt som Guds ord gir et menneske. For da de strevde etter å grunne sin egen rettferdighet, så ga de seg ikke inn under Guds rettferdighet. Vi hørte det forrige gang, det står i slutten av kapittel 9. Israel som søkte rettferdighetens lov, de vant ikke frem til denne lov. Og hvorfor det? Fordi de ikke søkte den ved tro, men ved gjerninger. De mente at de skulle finne en norm for sitt gudsforhold ut fra den nidkjærhet de hadde for å følge Guds ord på den måten som de trodde var rett. Og det går ikke. Men nidkjærhet for Gud har det altså. Og det anerkjenner apostelen. Men ikke med skjønnsomhet. Og så står de der under Guds dom, mens hedningene derimot, som ikke har søkt rettferdighet, de vant rettferdighet. De ble frelst, men, som det står i Romerne 9:30, det var rettferdigheten av tro. For, står det, Kristus er lovens ende til rettferdighet for hver den som tror. Det ordet må du aldri sitere forkortet. Vi må aldri si at Kristus er lovens ende, for da sier vi noe galt. Vi må aldri si at en kristen er ferdig med loven. Derimot står det i Galaterbrevet at loven har ikke noe med troen å gjøre. Og her står det, Kristus er lovens ende til rettferdighet. Når det er spørsmål om vårt forhold til Gud, da er loven oppfylt. Alt jeg trenger i mitt gudsforhold, det har Jesus gjort. Loven har ingen plass mellom Gud og oss. Når det er spørsmål om å bli frelst, når det er spørsmål om jeg kan bekjenne meg som en kristen, når det er spørsmål om jeg får være Guds barn, når det er spørsmål om du får høre Gud til, da er det bare spørsmål om Jesus og det som han har gjort. Loven må ikke komme inn mellom Gud og oss. Og det her Luther sier at i mitt forhold til Gud er jeg som det verken fantes ett eller ti bud. For alle bud er oppfylt for meg når det gjelder mitt forhold til Gud. Den rettferdighet jeg trenger for å stå for Gud, den har jeg ikke i meg selv. Og Gud ser ikke på meg, han ser på sin sønn. Min rettferdighet for Gud, den er i Jesus. Og det er så ufattelig. Og jeg sier med et hjerte som er fullt av takk lyckopris. Jesus gäller för mig i himlen nå. Det han är, det är jag. Det han har, det har jag för Gud. Och detta ser Gud så klart och utvetydigt. Vi är alltså rättfärdiga för Gud på grund av det Jesus har gjort. Där har inte loven något mer att säga. Därför står det att Kristus är lovens ände till rättfärdighet. Men så följs det till, för vär den som tror. Ett människa äger inte detta för han tror på Jesus. Den som inte vill omvända sig får inte hjälp av det. Selv om Jesus är död för alla människor. Och selv om han har uppfyllt hela loven för alla människor. Får inte ett människa hjälp av det. Hvis han inte omvänder sig till Jesus. Och tror på ham som sin frälser. Men från första ögonblicket människa vänder om. Och tar sin tillflykt till Jesus på allvar. Står han ren och rättfärdig för Gud i Jesus. Och han är fri loven i sitt Guds förhåll. Däremot brukar Gud loven som en rättesnor för vårt liv som kristna. Vi har förmaningstalen. Den har jag alltså inte tid till att komma in på. Men det gäller bara för det genfödda sin. Ett naturligt människa kan inte följa något bud. Om ett naturligt människa prövar att inrätta sig efter det som Gud så säger till de kristna om hur en kristen ska leva, så blir inte någon människa en kristen vid att uppföra sig som en kristen. För att bli en kristen må jag bli frälst vid tron på Jesus och genom det född på ny, och jag får ett nytt sinne i mitt hjärta när jag tar emot Jesus. Därför heter det alltså att Kristus är lovens ände till rättfärdighet för världen som tror. Men den som prövar att möta Gud utanom detta är under Guds dom. Och där står Israel. De har nitkärhet för Gud. Men icke med den insikt som Gud så ger. De gav sig icke in under Guds rättfärdighet. Guds rättfärdighet är den som vi hör om, för exempel i 2 Korinthierna 5:21. Han som icke visste synd har han gjort till synd för oss, för att vi ska bli Guds rättfärdighet i ham, står det nöjaktigt. Det är översatt slik, för att vi ska bli rättfärdiga för Gud i ham. Det finns ingen rättfärdighet för Gud för någon människa utom Jesus. Och den som söker och täcker Gud utom Jesus, han är alltså under domen och han är inte frälst. Men det är inte det sista ord aposteln har. Han kommer tillbaka till det. Men för han gör det, så kommer han in på något som är mycket viktigt både för jöder och för alla andra människor. För Moses, säger han, skriver om rättfärdigheten av loven. Det människa som gör dessa ting ska leva med dem. Märker du det uttrycket? Moses skriver om rättfärdigheten av loven. Som en motsättning står det i vers 6. Men rättfärdigheten av tron. Rättfärdigheten av tron är att jag är rättfärdig vid tro på Jesus. Rättfärdigheten av loven är att jag blir rättfärdig vid det jag gör, vid det jag är. De står som motsättningar. Nu står de rättfärdigheten av tron. Den avlägger vittnesbörden. Rättfärdigheten av tron, den säger något. Om vi ska se. Jag kunde nog tänka att det skulle ha stått. Att rättfärdigheten av loven säger. Det är människor som gör dessa ting ska leva med dem. Men det står inte. Det står att Moses skriver om rättfärdigheten av loven. Det är människor som gör dessa ting ska leva med dem. Det står inte att rättfärdigheten av loven säger något. Och här ser du vad nöjaktig Bibeln uttrycker sig. och förstår inte det. För det rättfärdigheten av loven har aldrig existerat. Moses skriver om den. Och Gud så kräver det också. Det människor som gör dessa ting ska leva med dem. Det människor har aldrig existerat utan en Jesus Kristus, Guds son. Och vi hör i Romarbrevets 5:e kapitel om ens rättfärdig gärning som blir till livsens rättfärdiggörelse för alla människor. Att vi har blivit rättfärdiga för Gud vid den enes lydighet. Ett eneste människa har gjort det loven kräver. Jesus Kristus. Därför blir han lovens ende till rättfärdighet för världen som tror. Men utanom Jesus, vill du huska det, kära vänner, hade aldrig existerat ett eneste människa på jorden som har gjort det Gud kräver i loven. Här har jödene fart vill. Här far all religioner vill. Och har du lagt märke till att all religion går ut på gärningar? All religion är lovreligion. Och Israel havnet också i lovreligion. Där blev de stående utanför. Och då han kom, man skulle frälsa världen och ha frälst den. Och budskapen han löd till dem tog de emot det. Gud kräver det fullkomna, det syndfria människoloven. Du hör det när du ser på buden. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela din huvud. Detta är det största och det första bud, säger Jesus. Du ska älska din nästa som dig själv. Så hör du, det kräver det fullkomna, det syndfria människa. Och likadant i 9:e och 10:e bud. Du ska inte begära. Det betyder du ska inte ha lyst till synd. Selv om inte vi gör en synd. Hvis vi har lyst till synd, så har vi synd. Gud godtar inte ett människa om man kan la vara och göra en synd hvis han i sitt hjärta har lyst till den. Du ska inte begära. Du ser att positivt i kärlighetsbudet och negativt i budet, förbudet mot att begära, så kräver Gud fullkommenhet och syndfrihet. Och ska ett människa stå för Gud efter loven, må han vara syndfri, fullkommen, ren, utan brist, utan själv den minste hemlige tillböjlighet till en synd. Det människa har inte existerat sedan syndfallets dag. Därför är det så illa när folk säger vi får väl göra så gott vi kan. Väl, vi kan inte vara sånt som Gud kräver, men vi får göra så gott vi kan, säger det, så Gud tillge oss för Jesus skyld förresten. Jag vet inte om du har det på den måten, men då vill jag säga det, då lever du ett förfärligt självbedrag. Du får ingen tillgivelse hos Gud på den måten där. Och dessutom, vilket människa vill komma fram för Gud och säga, jag har gjort så gott jag kan. Vi kan väl säga det, vi får göra så gott vi kan. Det finns inte någon människa som har gjort så gott det kan. Det har vi aldrig klart. Vi har aldrig kunnat vilja den gång. Det är sannheten. Den som vill möta Gud under loven möter domen och straffen. Och det har Romarbrevet talat om tidigare. Han uppropar vrede till vredens dag, den dag då Guds rättfärdige dom uppenbares. Och det går klart fram av Romarbrevet att det människa som är utanom frälsen i Jesus, det må på domens dag svara Gud regnskap för allt i sitt liv. Vad du har gjort och vad du har varit, vad du har tänkt och ment och följt och upplevt. Allt må du svara regnskap för. Och vad du har försömt. Det blir förfärdeligt. Och faller den levande Guds händer, säger Guds ord, om dem som ska möta Gud och själv svara för sig. Och det blir nog ingen som kan komma fram för Gud och säga, jag gjorde så gott jag kunde. Den talar förstummer av sig själv. Men loven kräver detta. Gud går inte tillbaka på detta. Men det finns inte någon människa som har gjort detta. Därför heter alltså Moses skriver om rättfärdigheten av loven. Det är människor som gör dessa ting ska leva med dem. Men det är en som har gjort det. Jesus Kristus. Han har den rätt till att leva som loven säger att när du gör detta så ska du leva. Och därför du håller mina bud och mina lover vill jag storligt välsigna dig. Det är en som har rätt till den välsignelsen. Det är Jesus Kristus. Den är syndfrie. Den är fullkomne. De håller målet av Guds helige lov. Han tog din dom och min. Han gick i ditt och mitt sted. Han kom och gjorde din och mina gärningar. Han tog den straffen vi ellers måtte ta. Han gjorde upp det regnskap som vi inte kan klara. Det är ett underligt budskap i evangeliet. Evangeliet är budskap om en uppfyllt lov. Det är budskap om en rättfärdighet som svarar till alla lovens krav. Så att den som tar emot Jesus, han står överfor Gud och äger och har överfor Gud allt det Gud själv kräver av ham i loven. Därför är Kristus lovens ände till rättfärdighet för var den som tror. Så är spörsmål då, om du tror. Och det spörsmålet ställer jag mig själv ofta. Är nu jag rädd för? Är du kommit bort från tron på Jesus? Och jag tränger Jesus. Och det största för mig, det är att jag får äga Jesus. Det var stort för mig då det gick upp för mig i min ungdom. Jag fick se frälsen. Det är mycket större idag. Hur går så det till? Hur får jag tak i detta? Hur blir jag frälst? Här avlägger rättfärdigheten av tron, för den existerar nämligen. Rättfärdigheten av tron, den finns hos alla som tror. Den rättfärdigheten av tron, den avlägger vittnesbörd. En säger så. Och säg i ditt hjärta, alltså för att säga det kort. Hvordan ska jag få tak i Jesus? Hvordan ska jag få tak i frälsen? Hvordan ska jag finna ham? Sike, hvordan ska jag fara upp till himlen för att få ham ned? Du tänker på Jesus som han är i himlen. Ja, han är vid Faderns högra hand, det är sant det. Eller hvordan ska jag hämta ham upp från de döda? Jag behöver inte Jesus är en uppstanden levande frälser. Du behöver inte hämta ham ner från himlen eller upp från de döda. Men var finner jag ham? Jo, säger rättfärdigheten av tron. Ordet är dig när. Du har fått ett budskap från Gud. Han som är ordet. Han uppenbarar sig i ordet. Ordet är dig när. I din mun och i ditt hjärta. Du har fått ord om Jesus. Evangeliet, det är en Guds kraft och frälse. För var den som tror. Både för jöder först och så för greker. För i det, i evangeliet, uppenbaras Guds rättfärdighet att tro. Till tro. Som skrevet är, den rättfärdige vid tro ska han leva. Slik stod det i Romerbrevets tema i kapitel 1. Vi har fått ett budskap. Och hör nu. Den som tar emot ordet om Jesus tar emot Jesus själv. När du stoler på det som du har skrivit om Jesus, stoler du på Jesus själv. Ordet är inte långt borta. Där den är. I din mun. I ditt hjärta. Där som du med din mun bekänner att Jesus är Herren. Du hörde jag läste det slik. Står det egentligen slik. Att Jesus han är Gud alltså. Det är det det betyder. Att Jesus, detta människa, han som döde för oss och levde för oss och uppstod för oss. Han är den som uppenbarar sig hela skriften och som vi känner under navnet Herren. Där som du med din mun bekänner det, Jesus är Herren. Det står väldigt ord i skriften om dem som bekänner Jesus. Det står i Johannes första brev i det fjärde kapitel. Den som bekänner att Jesus är Guds son, i han blir Gud. Och Gud i han. Och han i Gud. I han blir Gud och han i Gud. Det står i kapitel 4, vers 15. Den som bekänner att Jesus är Guds son. Att Jesus är Herren. Och i femte kapitel står det. Vem är den som säger över världen. Utan den som tror att Jesus är Guds son. Detta sätter sin lit till att Jesus. Han är Gud. Det frälser ett människa. Och det är nettopp detta som så lite blir förkynt om Jesus idag. Man snackar om Jesus som Herre, som en som ska kommandera oss och slike ting. Det är grejt nog, jag vill inte säga mer om det. Men det är inte därmed sagt om Jesus som Herren i skriftens mening. Det är att se Jesus, han är Gud. Och att den som tror på ham och bekänner sig till ham som Gud och sitt hjärte stoler på det som skriften säger, han kommer till att bli frälst. Där som du med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärte tror att Gud uppvakta han från de döda, då ska du bli frälst. Och frälst betyder inte det bara att bli en kristen, men det betyder att nå målet i det fullkomna Guds rike. För där som du för med hjärte tror en till rättfärdighet och med munnen bekänner en till frälse, så betyder frälse också där. Vi ska nå målet genom detta. Hör du enkelt där? Den sanna kristendom, kunde vi kalla det, rättfärdigheten att tro. Den säger nog den. Och det är Guds ords eget vittnesbörd, den säger. Ordet är dig när. Genom det möter du Jesus. Du ska inte följa efter detta här. Du ska inte tänka öst och väst och hit och dit. Men ordet är dig när. Och skriften säger, vär den som tror på ham, skall icke bli till skam. Här citerar aposteln egentligen det gamla testamentet. Och vet du vad nöjaktigt står på hebraiska det ord han citerar? Vär den som tror, flykter icke i panik, står det egentligen. Ett underligt ord. Det är översatt i vår bibel och översätts i gamla testamentet. Och den som tror haster icke. Men det betyder egentligen han flykter icke i panik. Det betyder han har inte något att vara rädd för. Det är ingen fara för han. Det är inte ett ont som kan hända han. Han är trygg och säker. Och har så visst icke grund till någon panik eller någon rädsel. När ting börjar hända vid denna världens hushållningsavslutning. Den som tror på han skall inte bli till skam, säger aposteln. Du har ingen grund till ängsta dig. Du har ingen grund till panik. Du behöver inte vara rädd för varken A-bomber eller andra ting. varken få krig eller rykter om krig eller någonting. Fordi den som tror på han, han är trygg. Detta är en verklig betydning av detta ord. Det är ju ingen forskel på jöder och greker. Det hör är en samma frälse för alla människor, enten är jöder eller greker. De är alla den samma Herre. Och det betyder jag den samma Gud. För Jesus han är alltså Gud som är rik nog för alla som påkallar han. För var den som påkallar Herrens namn skall bli frälst. Det betyder igen detta att påkalla Jesus som min Gud. Påkalla han som bär namnet Jesus. För det betyder frälser. Den som Gud brukar till att frälse. Och hela frälsen är innesluttet i detta välsignade namn. Och han som bär detta namn, han är min Gud och min Herre. Den som påkallar Herrens namn ska bli frälst. Och var den står det som gör det ska bli frälst. Och det betyder igen, nå målet, nå fullkomligheten. Så kommer då dessa spörsmål. Hvorledes kan de då tro? Hvorledes kan de då påkalla den som de inte tror på? Hvorledes kan de tro där de inte har hört? Hvorledes kan de höra utan att det är någon som förkynner? Hvorledes kan de förkynna utan att det blir utsänt? Det är alltså en sån kedjeslutning som vi kallar det. Och första och sista led hör samman. Och det blir alltså, hvorledes kan de påkalla, alltså till frälse, utan att det är någon som blir utsänt? Ser du vad viktigt det är med sändebudene? Och fagre deras fötter är som förkynner fred, som bär gott budskap. De var utsänt till Israel. Och då evangeliet blev sänt ut, så kom det först till Israel. Aposteln Paulus på sin missionsresa, särskilt i begynnelsen, gick först till synagogen. Och först till Israel. Men icke alla var lydiga mot evangeliet, nej. Och det sa jag säger, Herre, vem trodde väl det han hört av oss? De flesta jöderna förkastat evangeliet. Israel som nation förkastat evangeliet. Och blev så själv förkastat av Gud. Till synelatna då. De fick inte del i barnekåret. De fick inte del i frälsen. Fordi de ikke hørte. Det er jo mange som tenker det at den skjebne som rammer Israel, rammer det fordi de har korsfestet herlighetens Herre. Da måtte det like meget ramme deg og meg. Jesus døde for alle mennesker. Vi er like meget skyld i Jesu død, du og jeg, som noen israeler er det. Han døde for alle. Det var ikke det som gjorde at jødene ble utestengt. Men da evangeliet kom, hørte de ikke. De var ikke lydige mot evangeliet, som profeten har forutsagt. Og det hadde begynt allerede i gammeltestamentlig tid. Herre, hvem trodde vel det han hørte av oss? For troen, den kommer av forkynnelsen. Dette ordet betyr også hørelse, forkynnelse, hørelse. Og forkynnelsen, hørelsen, kommer ved Kristi ord. Og et menneske som ikke blir frelst ved forkynnelsen, blir ikke frelst. Du blir ikke frelst utenom det budskap som kommer fra Jesus, om Jesus. Du blir ikke frelst uten Bibelens budskap til frelse. Men den som gir akt på detta budskapet, stanser upp för det, stanser för att höra det, stanser för att lägga märke till det. Vad står det här? Vad säger Gud? Hos ham skapade detta budskap tillit till Jesus i hjärtat. Du kan inte tro dig själv. Du kan inte få det till att tro som vi säger. Om du fick det till var det ingen hjälp i det. Men tilliten till Herren, troen i hjärtat, skapas av själva budskapet om Jesus. Detta som vi nu har prövd att peka på. Och kommer att troen av förkynnelsen och förkynnelsen med Kristi ord. Så spör aposteln, men jag säger, har du där inte fått höra? Jo, till vissa säger han, deras röst gick ut över all jorden och deras ord till jorden gick sända. Ett citat från skriften. Budskapet har gått ut, och inte minst gick det ut genom aposteln Paulus. Det är märkligt att se hur budskap om Jesus nådde ut till hela den dag kände världen allerede i aposteltiden. Det är underligt att se. Men kände inte Israel till det? Spör han vidare. Och så svarar han, först säger Moses, jag vill göra det nitkära på det som inte är ett folk. Jöden aktet inte hedningarna för att vara något folk. De var inte Guds utvalda folk, hedningarna. Det var Israel som var det. Och det ringaktade de andra. Men jag vill göra det nedkära på det som inte är ett folk. Det betyder att de kommer att ha något som de inte har. Och på ett oförståndigt folk vill jag göra det harme. Israel skulle harmes och förarges över att de som inte var jöder, de skulle bevittna om sig själva att de var Guds folk. Och på den måten går det i uppfyllelse som står i kapitlet föran hos Oseas. Det som icke är mitt folk vill jag kalla mitt folk. Och henne som icke är älsket vill jag kalla min älskade. Och det ska ske på det sted där det blir sagt till dem. I icke mitt folk, där ska de kallas den levande Guds barn. Det gick i uppfyllelse. Och Esaias vågar sig till att säga. Det är som en dristig tale. Att Gud säger, jag blev funnet av dem som inte sökte mig. Och jag åpenbarte mig för dem som inte spurt efter mig. Budskapet kom till hedningarna. De hade inte spurt efter det. De hade inte sökt det. Evangeliet kom. De hörte det. De blev frälst vid det. Guds rike gick fram. Guds folk utbredde sig utom Israel. Och Gud så säger om alldeles troende att de hör till det sanna och underliga Israel. Som Gud vet känner sig som sitt folk. Detta skedde utom Israel. Och det gjorde nitkär och harm och rasande. Och det var ett anstöt för dem. Men våran var det då? Vill inte Gud ha Israel? Jo, det ville han. Men om Israel, säger han, står till slut. Hela dagen rakte mina händer ut till ett ulydig och en stridig folk. Alltså, Israel har själv utelukket sig från barnekåret. Som du står i 9:6. Det är inte som om Guds ord har slått fel, nej. Och icke alla som är av Israel sett är därför Israel. Heller icke är alla för de är av Abraham sett därför hans barn. Det är de som hör löfte. Det är de som tar emot evangeliet som blir frälst. Israel vill icke ta emot evangeliet. Men Gud rakte sina händer ut mot det. Det var ett ulydigt och gjenstridigt folk. Och så gick det som det gjorde. Och så ser det ut. Som Gud har förkastat det. Och så begynner apostlet då nästa kapitel, kapitel 11 med att spöra. Jag säger alltså, har då Gud förkastat sitt folk? Så ser det ut. Och det var det vi ska komma tillbaka till imorgon. Nej, långt ifrån, säger han. Gud har icke förkastat sitt folk. Hvordan hänger då detta samman? Barnekorsutvälgelsen. Fick det icke. Allikevel er det en utvelgelse som står fast for Israel. Hva er det for en utvelgelse som står fast? Og hva er Israels skjebne i fremtiden? Og hvilken plan har Gud egentlig med dette? Svaret kommer i kapittel 11. Om Gud vil, skal vi så komme tilbake til det i morgen. Jeg vil bare slutte med å si til deg som har hørt og mottatt ord om Jesus. Du har mottatt din egen frelser. Det skal du vite. Så takker vi deg også for dette møtet, Jesus, i ditt navn. Takk fordi du er med oss. Takk for ditt ord. Herre, la det få gjøre dine gjerninger i oss. Og la oss aldri miste igjen, eller noe for å rive fra oss det som du har lagt ned i vårt hjerte. Det ber vi om i ditt navn. Amen.